gonna feel that vibe. I promise y'all.
We're good. Thanks for having me.
We good. We good.
Oh, he's thrown out of bounds over on the far side, and there's a couple of penalty flags. This is totally out of control.
Mina damer, mina herrar och mina Dallas Cowgirls. Välkomna än en vecka till denna succépodd som heter Vadå, Gnistan Olsson?
American Attraction heter den.
Och vi säger som förra veckan, den heter därför att jag är jävligt snygg och du är jävligt American.
Exakt, är jag där ofta. Ska dit nu nästa vecka till och med.
Jag ska till Tjeckien, ja. Och kolla en men det har sagt det sa förra veckan också, så att ingen tror att det här är samma avsnitt som Olsson har laddat upp igen, att det har blivit en liten miss där.
Så vad fan?
Men
vi gaggar om samma grejer. Vi har inte så mycket som händer i våra liv verkar som i övrigt.
Nej, liksom. Det är en norsk repris på allt förutom en grej.
Ja, exakt.
Och nu ska du få gissa, Gnistan Olsson, varför jag nämner det här i en podcast. Vad har jag gjort idag som kan ställa till det, och det har inte med alkohol att göra.
Jag vet inte, jag skulle väl tippa på, med tanke på att du kör elbil, glömt att ladda bilen.
Nej, jag har varit hos tandläkaren och fått bedövning i truten. Oh. Så att jag känner inte min underkäke, utan den är lite on the fly. Så jag märkte det idag i radion att ibland så bet jag mig i liksom, ja, alltså att tänderna slog ihop, jättemärkligt så här. Så jag ber om ursäkt på förhand om jag säger aj, kukenballen, arosvallen, för att jag biter mig i läppen.
Alltså det är ändå ganska skönt att du ändå kan prata, för det är ju inte alltid man kan göra det efter man kommer ifrån tandläkaren. Då kan det ju vara lite så här, ja, men segt snack istället som kommer ur en.
Och jag var ju inne på mataffären efter jag hade varit hos tandläkaren, och sen i kassan så var det en som jag är lite tjenis med sen skoltiden, så här, bara, läget då? Så, ja, det var ingen stark start på den här dagen, men nu, jag känner att munnen börjar komma tillbaka i alla fall, så det är gott.
Skönt,
Olsson,
skönt.
Då,
det låter bra i alla fall. Sheriffen.
Mår du bra då, farbror Olsson?
Ja, men det är bra, alltså det är fan en busy vecka.
Business.
Mycket skit som har varit på jobbet och allting sånt där, men nej, det rullar på, alltså det är en rolig vecka ändå, men fan, det känns som att helgen sitter ganska fint nu om två dagar.
Ja.
Imorgon kvar, och sen är det liksom lördag, och det känns bra. Och sen har vi liksom matcherna på söndag. Sen är det fan NHL-start liksom veckan därpå. Det är mäktigt som satan.
Ja, det är mycket som händer. Och nu när du ändå nämner NHL, det kan vi säga idag, att idag ska vi gå in på de två sista divisionerna. Du ska gå igenom Metropolitan och jag ska gå igenom Atlantic.
Exakt, ja, det ska bli spännande. Och framförallt höra om du tror att ditt Florida Panthers kommer gå på en repeat, eller om det är något annat lag som eventuellt tar Stanley Cup.
Ja, men det kommer du få veta om du sitter lugnt i kajaken. Men ska vi börja med där vi brukar börja, med NFL, och bara gå igenom lite grejer och tankar från veckan som var. För det hände ju mycket även den gångna helgen som man knappt fattar.
Alltså jag måste någonstans ändå börja med mitt lag, Green Bay Packers. Vi var lite inne på det, du och jag, Sheriffen, innan vi börjar faktiskt göra det här avsnittet.
När vi ringer upp
Malik
varandra.
Willis. Precis, när vi ringer upp varandra och gaggar lite inför. Liksom, se till att gomseglet och allting funkar, tekniken strular inte eller någonting. Men alltså Malik Willis imponerar verkligen på mig. Alltså jag trodde ju att det skulle liksom vara mycket springspel även i den här matchen som vi såg mot Indianapolis Colts, men även i passningsspelet så var han ju briljant den här matchen.
Ja,
och även försvaret för Green Bay är riktigt jäkla bra. Och där, Sheriffen, där kan jag säga att jag gjorde världens blunder när jag satt liksom 10 minuter innan matchstart, med tanke på att jag hade Green Bay Packers försvar i min fantasy-trupp och tänkte så här, fan, tänk om Will Levis nu helt plötsligt liksom börjar leverera. Tänk om man liksom kör de här långbollarna som man gjorde förra året i en av matchen i alla fall till DeAndre Hopkins. Och så blir det liksom total pyspunka på det här Green Bay Packers-försvaret. Och även springspel som ändå Titans någonstans har, även fast de saknar såklart Derrick Henry. Tänkte jag, fan, nej, jag vågar inte chansa på Packers, utan jag kör Tampa Bay Buccaneers istället. Det känns som det givna valet. Ja. Här kommer jag fan få flis liksom och poäng. Och så förlorade jag min omgång med 2 poäng. Och Green Bay Packers var det försvaret i fantasy som gav mest poäng. De gav 22 stycken, medan Tampa Bay Buccaneers tror jag gav 2.
Okay.
Snacka om blundare.
Ja, klantigt. Oh. Men jag säger som jag brukar när klantigt. Du snackar fantasy, Olsson. Jag lever in the reality, fan. Så att jag kan ju inte sånt här. Men för att snacka det du var inne på, Tampa Bay Buccaneers. Alltså, vad håller de på med? Alltså, de har ju sett jättebra ut de 2 första matcherna. Sen spelar man hemma mot Denver Broncos. En match man bara ska vinna med, ja men säg så här, 21-3. Men vad händer? Man gör 7 och man släpper in 26. Och Bo Nix ser ut som Tom Brady liksom. Så att, ja, jag vet inte katten vad de håller på med. Det måste ha varit underskattning.
Ja, men någonstans måste det ha varit det. Men samtidigt så är det liksom så. Alltså, alla lagen i NFL är ju i grunden liksom bra. Alltså, de har ju bra spelare. Allting handlar om liksom hur saker och ting planeras inför matcherna. Vilken play calling man har. Hur dagsformen och sånt egentligen ser ut för spelare och så vidare. Men man vet ju att det kommer alltid de här skrällarna. Alltså, vi har ju sett liksom Buffalo Bills åka på svinstora förluster mot liksom lag som de bara ska köra över.
Ja, inte i år.
Inte i år menar jag. Men alltså, jag menar, historiskt sett så är ju alltid de här matcherna som sker. Det är liksom, det går inte att gå en vecka utan att ett favoritlag liksom åker på torsk. Så skulle du liksom tro att du kan betta på NFL genom att bara betta på favoriterna, då är du ju tokkört liksom.
Ja, absolut.
Oftast är det ju liksom de största favoriterna åker på plump, och andra favoriter är lika så. Typ Tampa Bay Buccaneers exempelvis. Ja. Och sen total överkörning måste vi också säga. Sam Darnold, alltså, han är for real. Alltså 3-0 just nu Minnesota Vikings, och körde över CJ Stroud Houston Texans med 34-7.
Ja, och starkt jävla pannben på Darnold också, för han gick ju ner där något spel, så han liksom fick sitta på sidan och se backup QB:n komma in. Var det Tyler Heinicke? Det var det, va?
Det var det. Nej, Tyler Heinicke var för Chargers väl?
Så var det. Men någon tjomme kommer in för Vikings i alla fall och tar något spel, för att Darnold såg ut och hade liksom skada knä eller fotled eller något. Men sen biter han ihop, han kommer in igen och gör det skitbra. De vinner alltså med 34-7 mot ett Houston Texans som är, ja, i alla fall i många ögon, en Super Bowl-aspirant. Så att det är, alltså, Vikings är så jävla ramstarka så det är helt galet. Det är säsongens liksom askungesaga så här långt. Det är jättehäftigt det som händer där.
Ja, men man trodde liksom inte det med just Sam Darnold. Men det är ju övriga truppen som verkligen levererar.
Ja, men
tvärtom,
Darnold också,
kan man ju säga, med... Ja, nej, men absolut. Alltså, Sam Darnold levererar definitivt, men det är ju liksom det, sätts du i rätt förhållanden så har du liksom en större chans att lyckas. Ja, det är ju så med allting.
Jag skulle vilja ta en jämförelse liksom, att om vi bara tar Miami Dolphins istället, nu när det kändes ju som att förra säsongen, då var de liksom på gång. Försvaret klickade, offensiven var jättebra, man öste poäng, in poäng framförallt hemma. Sen vet alla att Tua Tagovailoa drabbades av en hjärnskakning här nyligen, och då får man slänga in Andre Slipsen, Skyler, vad heter han, Thompson. Och det funkade ju inte alls, utan hela laget raserade. Alltså, försvaret var ingenstans borta mot Seattle nu. Offensiven var helt jävla obefintlig. Man gör ett field goal, man torskar med 24-3. Så att säga att liksom en spelare gör mycket, men som sagt, Dolphins och Minnesota Vikings känns ju, alltså, om vi hade tagit in för säsongen så här, ja men typ samma styrka på sen, nu känner jag av min bortdomnade underläpp här. Nej, men så här, potentiella slutspelslag och liksom en ganska bra, ja men skaplig trupp liksom i både offensiv och defensiv, men jag tycker att Vikings har ju fått allt att funka och Dolphins har inte fått ett jävla piss att funka. För om man tar enda matchen de har vunnit dessutom, det var ju mot Jags hemma. Mm. Det var ju inte för att de själva var bra, utan det var för att Jackson ville sköta sig själva i foten. Så att,
så var det.
Jag tycker liksom att Sam Darnold ska hyllas, för att han, även om de andra pusselbitarna är bra, så gör han att de får skina. Till skillnad då från Skyler Thompson. Han fick inte Tyreek Hill och Jalen Waddle och skina för 5 öre.
Nej, men sen är det skillnad på Skyler Thompson och Sam Darnold. Sam Darnold var ju liksom ändå ett första rundeval. Han har ju liksom i grunden mycket mycket, alltså mycket potential. Sen att den inte kom fram liksom förrän han hamnade i Minnesota Vikings, det är en annan femma. Men kika på typ Carolina Panthers exempelvis, perfekt exempel på att en spelare kan göra jättestor skillnad så länge liksom pusselbitarna lirar bättre med vissa liksom. Spelet som en head coach vill spela lirar bättre med vissa än det gör med andra. Och i fallet Carolina Panthers, Andy Dalton uppenbara alternativet, just med tanke på att han går in första matchen, vinner med 36-22 på bortaplan mot Las Vegas Raiders. Ett Las Vegas Raiders som veckan innan spöade Baltimore Ravens dessutom. Alltså det är galet, och jag menar, hade Bryce Young spelat den matchen, då hade det blivit stor förlust för Carolina Panthers. Och där är liksom ett perfekt exempel på att som quarterback, du passar inte i alla lag. Du kan inte komma in i vilken organisation eller trupp som helst och förväntas leverera, utan du behöver ha rätt pusselbitar runt det. Och uppenbarligen så funkar det för Sam Darnold i Minnesota Vikings, det funkar inte för han i Panthers heller. Men Andy Dalton lyckas liksom briljera med den truppen som Carolina Panthers ändå har. Och helt olika spelare, Bryce Young och Andy Dalton. Samma sak med såklart Sam Darnold. Liksom.
Ja, men det är också så, den där grejen att jag tror att det sitter mycket i Youngs huvud. Så här, jag måste prestera, jag måste vara bra. Och han känner det varje match och det blir ett ok. Medan Andy Dalton nu liksom, vi dammar av det i en match och ser vad det går för. Hade de torskat den här matchen stort som de har gjort alla andra matcher, då hade Andy Dalton inte fått förnyat förtroende. Men istället för att se det som en press, så omfamnar han liksom situationen och det man brukar säga i det amerikanska språket, rise to the occasion. Det är verkligen det som händer, att han vill visa att ja, men jag vill ju spela, vad fan ska jag? Det är väl bara in och köra. Alltså att du omvandlar dina nerver till något positivt, det är det som händer. För att det är många spektakulära spel han gör i den här matchen. Bollar som, om verkligen, de hade kastats av Young, hade blivit interceptions. Nu blir det touchdowns istället när de kommer. Det är konstigt att säga det från Andy Dalton, men det är ju det som är fallet.
Ja, men han har ju liksom noll press på sig. Det finns inga förväntningar på det här Carolina Panthers-laget att de ens ska vinna liksom en enda match i år.
Nej.
Så vad han än gör som är annorlunda från Bryce Young, så kommer det förmodligen ses som någonting positivt. Alltså, hänger de med en match? Vi säger att de bara hade hängt med i den här matchen och faktiskt inte kört över Las Vegas Raiders, vilket de gjorde. Då hade det också sett som någonting positivt, för det kan inte ens Bryce Young åstadkomma i det här Carolina Panthers-laget. Så jag är hatten av för Andy Dalton och Carolina Panthers också. Det såg jag inte i min kristallkula, men kanske borde någonstans förstått att nej, det kan liksom sprattla till när de här äldre herrarna ställer sig som quarterback.
Jag skulle vilja göra ett nytt bett med dig, Olsson.
Mm-hmm. Ja, vad är det?
Hur många matcher tror du att Carolina Panthers kan vinna i år?
Nej, men nu med Andy Dalton, helt ärligt, jag tror de potentiellt sett kan vinna typ 5 matcher. Och det känns som mycket, det känns som jag tar i när jag säger det med Carolina Panthers. Men ja, men jag säger 5 matcher.
Vi säger
med,
så här
om de kör Andy Dalton.
Vi säger så här, om de vinner mer än 6 matcher, eller de vinner mer än 5, alltså 6 och uppåt. Färgar du bara rött då för att hedra Andy Dalton?
Nej, det finns inte en chans. Inte en chans. Framförallt inte med tanke på att jag måste först gå tillbaka till blont, med tanke på att nu har jag ju svart hår istället. Så jag måste gå tillbaka till blont hår för att sen färga det till rött. Och det känns som en jävla process. Alltså.
Ja, okej, du slipper. Men jag tror inte...
Hade du gjort det, sheriffen?
Ja, det kan jag. Om de vinner 6 matcher så färgar jag bara rött.
Okej, jag gillar det.
Ja,
jag gillar
det. Vet du.
Det håller jag fan tummarna. Jag kommer ju inte betta nu på att Panthers ska vinna för att hjärtat också ska vara med i skiten.
Fy fan. Du, Olsson, har du något mer från... Jag skulle vilja kuppa in också att Baltimore är tillbaka, för att nu blev ju liksom segersiffrorna bara så här. Ja, vad blev det till slut? 28-25 vann de borta mot Dallas.
Precis.
Men hur de liksom kom in i den matchen och bara visa så här, okej, vi har torskat våra 2 första matcher. What the truck? Nu ska vi visa att vi är bra på riktigt. Och så länge de hade foten på gasen så var det bara ett lag på banan här. Och Dallas gjorde en bra fjärde kvarten när matchen redan var körd. Så att hatten av Baltimore Ravens, fan vad de visar att de är på riktigt.
Ja, men sista som jag vill nämna, det är egentligen Los Angeles Rams. Ja, alltså, ja. Att ändå besegra 49ers. 49ers som såklart liksom alla tror ska ha en chans att ta sig tillbaka till Super Bowl. Potentiellt sett till och med kunna vinna den. Nu saknar de ju Christian McCaffrey. Jag tror i den här matchen saknar de också Debo Samuel. Så det är några liksom stora avbräck i den här 49ers-truppen. Men det är ju avbräck i Los Angeles Rams-truppen också. Jag menar, de saknar Cooper Kupp, de saknar Puka Nacua, men de lyckas ändå vinna matchen med 27-24. Det tycker jag är stort. Spännande att se om det här Los Angeles Rams-laget kan någonstans hänga med i säsongen tills de får tillbaka Cooper Kupp med flera.
Vi slänger väl in två korta också angående, när vi snackade överkörningar tidigare, vi nämner det här bara. Buffalo Bills är på riktigt, Jacksonville Jaguars ett skitlag, ja. Återigen vinner 47-10. Och sen gör ju faktiskt Cincinnati Bengals en bra match offensivt, men defensiven gör ju ingenting. Alltså det var hans andra raka match. Daniels heter han efternamn. Washington.
Jaden Daniels. Just det.
Washington Commanders nya quarterback. Han gör alltså poäng varenda gång han får bollen.
Vilken spelare alltså. Ja, vilken cool spelare ändå. Alltså, där känns det som att Commanders verkligen har hittat rätt spelare för deras trupp och för deras spelsätt. Och, det ska bli spännande att se det här Commanders-laget. Jag tror inte i år att det kommer liksom bli en stor framgång. Men det finns hopp. Det finns hopp för det här Commanders-laget.
100%.
Det är kul att se. Ska vi skutta in på ordinarie programpunkter då, sheriffen? Vad säger du?
Go baby go. Du får inleda.
Eller som jag brukar säga, go pack go, med tanke på att jag ska inleda då med Green Bay Packers som tar sig an Minnesota Vikings hemma på Lambeau Field. En match där vi inte bara får se då Sam Darnold i quarterback-positionen för Minnesota Vikings återigen och se om han kan leva upp till den här hypen som både du och jag tror hela NFL-communityt just nu har kring både honom och sitt lag. Utan också så är det ju så att Aaron Jones kommer tillbaka för första gången till Lambeau Field som en spelare i ett annat lag än just Green Bay.
Fan vad gammal han ser ut.
Och han nämnde Aaron Jones. Ja, han har nog sett halvgammal ut sedan han var typ så här 26 ungefär. Han har ganska högt hårfäste bland annat, vet jag.
Ja, men grå men, han blivit.
Nej, fan, han är fortfarande duktig som fasen.
Ja, men han ser gammal ut.
Ja, men det kanske han gör lite grann. Men han nämnde i alla fall att han kommer inte bära ett G på hjälmen, men han har alltid ett i hjärtat. Och det är ju såklart någonting som Green Bay Packers supportrar är väldigt glada att höra. Forever a Packer. Men med det sagt, det kan vara så att Jordan Love potentiellt sett är tillbaka i den här matchen. Och det blir väldigt spännande att se hur han nu efter sin skada från då Philadelphia Eagles-matchen nere i Brasilien kan se ut kontra då Malik Willis. För nu har de ändå liksom två duktiga quarterbacks uppenbarligen som verkar fungera. Men såklart, jag vill ju hellre se Jordan Love som är det starkare alternativet av de två. Men kommer han vara lika mobil som han var tidigare i och med skadan? Kommer han liksom våga sätta press på både liksom passningsspelet och springspelet? Och framförallt så känner jag någonstans Josh Jacobs, han har ju i stort sett varit osynlig sedan han kom till Green Bay Packers. Han har inte gjort en enda touchdown än så länge.
Nej.
Och han har dessutom inte haft de riktigt stora springspelen. Han hade en match såklart mot Indianapolis Colts där han sprang 160 yards eller vad fan det var. Men trots det, ingen touchdown, och han har varit ganska osynlig i passningsspelet också. Så det hade jag velat se mer av i den här matchen. Men det är en spännande match där också. Minnesota Vikings, konstigt nog, ändå fast med 3-0 och har då Sam Darnold som quarterback, är underdogs. Kommer de kunna leva upp till hypen, spöa oddsättarna, det vill säga genom att faktiskt vinna matchen, eller kommer det vara Green Bay på Lambeau Field som faktiskt tar hem det här med förhoppningsvis då Jordan Love i spetsen? Spännande match oavsett, och såklart med tanke på vad vi vet just nu om både Minnesota Vikings och Green Bay Packers försvar som har levererat sinnessjukt bra den här säsongen. Så tycker jag att det blir en riktigt rolig match att kolla. 19-0 börjar den också, så det är en match som alla kan kika på. Mm.
Häftigt också med tanke på att det är divisionsmatch. Att det är så med tanke på att Vikings är 3-0. De gör ju ett ryck om de vinner den här. Men vinner Green Bay, då är ju divisionen up for grabs igen.
Absolut, absolut. Divisionsmatchen är ju så jäkla viktig också. Och det är alltid, skulle jag säga, även fast det kommer in två potenta lag,
så finns det alltid en större press, och oftast de matcherna brukar resultera i underspel när det kommer till antal poäng. Mm. Så jag hade inte blivit förvånad om det blir det med tanke på att Green Bay Packers försvar som sagt har varit riktigt bra. Samma sak med Minnesota Vikings. Alltså jag menar, de höll Houston Texans till 7 poäng förra veckan.
Ja, vad starkt.
Så det här kan bli en tight match och också som sagt rolig att kolla på.
100%. Och det är lite som ett fotbollsderby. Enda skillnaden att Djurgården inte förlorar här, för de är inte med i matchen. Om jag ska ta en match som jag ser fram emot väldigt mycket. Det är mellan kanske de två mest liksom så här, lagen som har skärmat mig mest den här säsongen, som jag inte trodde på 5 öre, men jag har blivit positivt överraskad av båda. Det är Arizona Cardinals mot Washington Commanders. Arizona hemma då, och det innebär ju då sen matchstart, så att kolla Olsons match först och sen rattar du in den där vid 22.05, så blir det fina fisken. Tittar vi liksom på Cardinals så har ju de Kyler Murray är ju tillbaka liksom i fornstor form. Han är mobil, han är stark i sin kastarm, och nu en spaning, Olson. Finns det någon högerhänt som ser så vänsterhänt ut som Kyler Murray? Svar nej. Han ser ut att vara vänsterhänt. Hela hans liksom rörelsemönster.
Alltså han kastar ju inte graciöst oftast när han kastar bollen, utan det är liksom ett visst knyck i det liksom, skulle jag nästan säga. Och sen, men däremot, han är ju så jävla rolig att kolla på när han väl drar till med springspelen också. Just i och med att han är lite kortare så ser det det ser underhållande ut. Och sen liksom hur han fintar bort försvarare, som att han är liksom en 7-åring. Det är fantastiskt att se.
Men tänk på det, alla ni som lyssnar och tittar nu på söndag, att han ser vänsterhänt ut i liksom sitt rörelsemönster. Jag vet inte hur jag ska förklara, men det är coolt i alla fall. Nej, men de är charmiga. Alltså Harrison Jr. och McBride och de här, de har ju ett ganska skönt, alltså så här charmigt lag. Jag gillar att titta på dem. Och sen Washington Commanders, de har verkligen fått att funka. Förlorade första matchen, men sen har de liksom tagit sig i kragen och faktiskt gjort de senaste 2 matcherna är ju facit, framförallt den senaste som är helt galen, 38-33 borta mot Bengals. Svårt liksom på förhand. Arizona Cardinals är favorit, stor favorit enligt oddsättarna, men jag tror att det här kan bli väldigt svängigt, väldigt jämnt och väldigt mycket poäng, så att en match verkligen att vila ögonen på innan man ska dejta John Blund sen.
Ja, men jag skulle säga definitivt överspel på den här matchen. Alltså jag menar, försvaren i båda lagen har inte riktigt bevisat sig. Alltså Arizona Cardinals visste absolut att de har liksom inte åkt på jättemycket poäng bakåt, men de har varit väldigt duktiga framåt, och Washington Commanders har liksom släppt in mycket, men tack vare att de själva har gjort mycket poäng, som exempelvis Cincinnati Bengals-matchen, så har de ändå vunnit matcher. Så det här kan definitivt bli överspel. Alltså över 50 poäng tror jag absolut.
Lassa Olsson.
Ja, men ska vi snacka om det som du kanske inte ska lassa så mycket på, men det är åtminstone en skräll där du kan vinna lite extra flis. Alltså någonstans så känner jag att Indianapolis Colts har inte riktigt levererat upp till mina förväntningar. Alltså jag menar, Anthony Richardson trodde jag mer om, och framförallt efter första matchen mot Houston Texans trodde jag liksom att shit, han är for real. Alltså om inte han hade skadat sig förra året så hade ju Indianapolis Colts gått långt. Men de 2 senaste matcherna, absolut att de vann nu senast, men han har inte riktigt liksom levererat samma typ av spel. Det har känts som att Jonathan Taylor fram tills egentligen förra matchen har varit lite osynlig. De har inte använt honom på det sättet som man kanske hade förväntat sig. Alec Pierce exempelvis, som hade liksom sjukt bra första match, också lite osynlig. Och samma sak med Michael Pittman, som förra året liksom var höjdpunkten skulle jag säga i Indianapolis Colts, inte heller liksom vart den där spelaren som han tidigare var. Allt det finns ju kvar. Jag menar, potentialen finns ju där. De måste bara lyckas plocka fram den. Och jag tror det är ett perfekt möte när de möter ett lag som Pittsburgh Steelers, som har absolut saker på gång med både försvaret som är extremt vassa och Justin Fields som också har levererat. Men med det sagt så tror jag att det här kan bli en poängrik match. För någonstans så är det ju alltid så att försvaren håller inte hela jävla säsongen med att täppa till, framförallt inte i dagens NFL. Och jag tror att det här kommer vara en sån match där vi kommer få se ett sämre spel från Pittsburgh Steelers försvar, mer offensiv fotboll både från Justin Fields sida i Pittsburgh Steelers, men också Anthony Richardson. Och med det sagt så tror jag att Colts har en stor chans att kunna vinna den här matchen. För jag tror det kommer att gå ner på sista driven. Och där ser jag Indianapolis Colts som det bättre laget. För att Pittsburgh Steelers, det de förmodligen kommer hamna i en situation av ett field goal. Och där kommer de såklart sätta det. Men jag tror att Indianapolis Colts, om de hamnar i en situation av sista driven, så kommer det vara en touchdown med Jonathan Taylor, alternativt Alec Pierce. Och då tror jag som sagt att matchen är deras. Så jag vågar ändå, även fast det är ett stort liksom frågetecken lite på matchen, så vågar jag ändå säga Indianapolis Colts av någon anledning i den här matchen. Mm. Att jag tror att de vinner. Om inte annat så kan du lägga ett plushandikappspel på kanske 2,5, för det kommer definitivt att sitta.
Och vet du vad jag tror man kan lägga på den där matchen? Jag tror att man kan lägga ett underspel. Nej. Oavsett. För att det här är två lag som springer väldigt mycket. Och när du springer väldigt mycket och blir tacklad, rullar ju klockan. Kastar du en passning som inte går fram, då stoppas ju klockan. Och när det då är mycket springspel, mycket klocktugg, då går matchen ganska fort. Och jag tror att det kommer inte bli det antalet spel som det kommer bli i mer kastande lag. Så att jag tror att klockan kommer ticka bort, så att det kanske blir någon så här slutresultat 19-17 eller något i den stilen. Och då sitter ju din plus 2,5.
Mm. Ja, exakt. Så det är bara exakt. Att mossa på. Så, ja, där har du den, sheriffen. Vad säger du då?
Ja, men jag säger så här. Jag tycker att det som hände där i Las Vegas, Baltimore för 2 veckor sedan, jag tror det var en fluk. Så att jag tror att Gardner Minshew och hela faderullan där i Las Vegas Raiders kommer få det väldigt tufft mot ett revanschsuget Cleveland Browns. För jag tror att det började lite för lätt för Browns den här matchen. De förlorade den här veckan hemma mot New York Giants. Det som händer är att Giants väljer att springa med bollen på kickoff. Han blir av med den och Cleveland Browns gör en touchdown efter typ 11 sekunder. Och då tror jag att hela liksom dogpounden där bara kände att så, då var den här matchen vunnen. Och spelarna också. Det blev liksom en så här falsk trygghet. Och sen när Malik Nabers och de här grabbarna började spotta upp sig, så hade de inget svar på det. Men nu har de liksom laddat en hel vecka på där de är bäst på, vilket är försvara. Las Vegas känns som ett så här, ja men, ett lag som kan göra många misstag. Alltså, jag skulle inte bli förvånad om det blir liksom 2 interceptions ifrån vår vän Baker Mayfield, heter han inte. Han heter Gardner Minshew. Och kanske någon tappad springboll eller sådär. Och det kommer Browns utnyttja. Det kommer bli tight, men jag tror att de kommer skrälla och vinna borta mot Raiders.
Ja, nej, jag tror också. Alltså, det känns som att Raiders någonstans, och framförallt, det känns inte som spelarna riktigt spelar för att spela. Märklig mening kanske, men någonstans så var det ju liksom det också deras headcoach sa i intervjun efter matchen, att vi hade några spelare som gjorde business decisions. Det vill säga att de inte valde att gå in för tacklingarna, de kanske inte valde att spela hela matchen liksom rakt igenom. Och det sätter ju liksom såklart lite käppar i hjulet för vad de försöker åstadkomma, och framförallt liksom blir det en osämja lite i omklädningsrummet också när man har sådana typer av spelare. Och man vet ju redan sedan förra året att Devonta Adams är inte helt nöjd med situationen med Las Vegas Raiders, och hans missnöjdhet kommer ju sprida sig ännu mer om det fortsätter så här. Så med det sagt, jag tror att Cleveland definitivt kommer komma in och kunna sätta stor press på Gardner Minshew och Raiders-laget och vinna den här matchen. Kikar vi på lätta stålar, sheriffen. Jag tycker det har varit ganska svårt egentligen att hitta lätta stålar den här veckan, för att i de matcherna som det är stora favoriter, exempelvis San Francisco 49ers, jag vet inte vart jag har dem just nu, så jag vet inte om jag vågar liksom säga att ja, men de vinner solklart mot New England Patriots, eller Patriots i 5-30 gånger pengarna sitter liksom. Vågar inte helt och hållet, men det jag däremot vågar säga, det är att jag tror inte Baltimore Ravens kommer att köra över Buffalo Bills. Och med det sagt så vill jag säga att Buffalo Bills plus 6,5 är ett bra spel om du ska satsa på någonting som känns väldigt säkert. Om någonting så kommer de hänga kvar i matchen tillräckligt mycket för att det ska vara tight i slutet. Och att det ska vara mer än en touchdowns skillnad, det tror jag inte. Så lägger du plus 6,5 så bör det definitivt sitta.
Ja, jag har blivit imponerad av Buffalo Bills, så att jag ställer mig i Olssons ringhörna där, säger inte emot.
Yes, Skönt. Hoppas att det är första lättestålarna som sitter också för säsongen. Vecka 4.
Ja, sjukt. Jag satt i min förra i alla fall. Pittsburgh Steelers mot LA Chargers. Ingen snack. Men den här veckan så tror jag att ett lag som förlorade stort dessutom. Vi har varit inne på dem redan. Houston Texans blev överkörda borta i Viking County. Eller Viking County. Twin City. Och nu hemma mot Jacksonville Jaguars. Och detta Jaguars, ja, jag vet inte vad. Alltså, de gav bort första matchen mot Dolphins. Och nu vet vi att Dolphins är dåliga. Och Jacksonville var jättedåliga. Senast de var uppe och dansade. Och det var ju mot Buffalo, torska med 47-10. Visst, de kommer inte förlora med samma siffror nu. De kommer nöta försvar. De kommer spela enkelt, men det finns en mycket högre kvalitet i Houston Texans, tycker både, eller framförallt i de offensiva leden. Och nu måste de ju få igång, efter en liksom sån här riktig jävla pissvecka offensiv, så tror jag att CJ Stroud och de andra som ska göra det kommer ha en vecka som påminner mer om vecka 1 när de åkte till Colts och besegrade dem på bortaplan. Så att jag tror att det blir enkla... En enkel hemmaseger Houston Texans mot Jacksonville och Jaguars.
Ja, men jag gillar den också. Och egentligen det tipset som jag kan ge dig som du kan lägga, det är ju att Houston Texans vinner och plus 6,5 på Buffalo Bills. Då har du ändå två gånger fläsket. Så lägger du liksom en femhunka på det, då är det 1,000 spänn. Det är fint.
Mm. Ska vi ge lyssnarna en liten trippel då? Du gav ju två matcher, Olsson. Du får lägga till en till.
Ja, men om jag lägger till en till så någonstans jag vill lägga Indianapolis Colts, men jag vågar inte säga helt och hållet att de vinner matchen rakt igenom, utan lägg ett plushandikapp på dem som jag var inne på tidigare. Lägg det plushandikappet på 5,5 som du får en 50 gånger pengarna. Det är 3 gånger pengarna på min kupong. Inte jätterolig, men fan, den ska sitta, sheriffen. Den ska bara in liksom. Så nej, där har du min trippel. Mm. Den tråkigaste trippen jag förmodligen gett i den här poddens historia. Men det är också för att saker och ting inte gått min väg riktigt än så länge.
True. Då säger jag så här, underspel Indianapolis mot Pittsburgh. Som jag sa, mycket springspel. Sen tror jag att Cleveland Browns vinner borta mot Las Vegas Raiders. Och jag tror att våra vänner i Detroit Lions fortsätter att skärma oss. Möter Seattle på hemmaplan och en 52 på dem. Rak hemmaseger. Ja, ingen snack. Det blir vinst. De är så pass bra. Och Seahawks vann ju Dolphins-matchen mest för att Dolphins är dåliga. Så att, och det kan man inte säga om Lions. De är faktiskt bra på riktigt. Så att, där har du min.
Ja, men det är de. Ja, jag gillar den trippen, sheriffen. Jag kommer förmodligen rygga på Cleveland Browns bland annat. Och förmodligen Detroit Lions också, även fast det är en divisionsrival. Sen vågar jag inte lägga en enda spänn, vad jag känner just nu i alla fall, på Green Bay Packers Minnesota Vikings-matchen. Utan det är nog bara en sån match jag kommer njuta av att kolla på. Och hoppas på det bästa, det vill säga.
Och nu, alla hockey lovers, nu jälar, nu åker vi. Nu är det dags för... jag tänker kliva på direkt Atlantic Division, för jag är sugen att snacka hockey, Olsson.
Ja, det är fan jag med alltså. Det är inte långt kvar nu, sheriffen, vilket känns för jävla fint.
Mm.
Och sen har vi liksom säsong fram till juni. Mm.
Lagen som ingår i Atlantic då, om vi kör lite så här halvt bokstavsordning, det är Buffalo, det är Boston, det är Detroit, det är Florida, Montreal, Ottawa, Tampa Bay och Toronto. Som alla vet så vann Florida Stanley Cup i fjol. Kommer de göra det i år? Jag återkommer. Men vi börjar längst ner. Det tror jag att Montreal Canadiens hamnar, trots att man har värvat till sig Patrick Laine ifrån Columbus. Han bråkade sig bort mer eller mindre därifrån. Kommer givetvis få en topproll här. Kanske spela med Nick Suzuki och Cole Caulfield. Bra trojka där. Men alltså, de har ju en viss offensiv talang, det får man ändå säga. Men jag tycker backsidan är dålig. Och framförallt så har de kanske sämst målvaktssida i hela jävla NHL. De har Sam Montembeau och de har Caden Primeau. Ingen av dem kommer någonsin bli... Ingen har liksom en första spade i sig. Utan det är såna här... Det kommer bli journeyman och backup målvakter och när man redan har ett dåligt försvar, addera en dålig målvakt där, det kommer bli en bottenplacering.
Ja, de kommer släppa in mycket mål, det kan man säga.
100%. Och det tror jag nästa lag också kommer göra. För de är roliga att titta på, men de är lite för ihåliga. Det är ett lag som då har värvat Linus Ullmark från Boston till i år. Och det laget är då Ottawa Senators. Och det man kan säga om det här laget, det finns en jävla offensiv charm även här. Alltså älskar Tim Stützle, Drake Batterson, kanske mest för hans namn. Claude Giroux, man har värvat Vladimir Tarasenko från Florida till i år. Men det kommer inte räcka. För de har bra toppbackar, men det är backar som är bra i de offensiva lederna. Så jag tänker på Jake Sanderson då framförallt. Son till Joff Sanderson, gammal storspelare. Och det känns liksom... Det är ett
roligt lag som aldrig tar sig någonstans.
Ja, och det är för stor diskrepans, ett ord jag aldrig använt, men jag tror det är rätt. Alltså skillnad mellan topp och botten. Att du har liksom de här offensiva kanonerna som kommer spotta in poäng, men samtidigt när motståndarlaget, alltså om de mönstrar en bra tredje kedja mot Stützle, Batterson, Giroux till exempel, då kommer de lämna isen mållösa, samtidigt som när Ottawas fjärde femma inne kommer släppa in tre mål. Så att nej, det kommer tyvärr bli en näst sista placering för Ottawa detta år.
Likt än så länge som förra året.
Japp, och sen har vi ett lag som inte har spelat en enda slutspelsmatch sen man flyttade in i sin nya fina arena, Little Caesars Arena. Jag snackar Detroit Red Wings, eller som jag väljer att kalla dem, Detroit Dead Wings. Jävla skitlag som typ alla svenskar håller på. Niklas Lidström spelar ju där förut, det är klart man håller på dem. Nej, Florida håller man på. Ja, men så här, Detroit är ju... förlåt, jag sa att Tarasenko hade gått till Ottawa, då han inte. Han har gått till Detroit, han var i Ottawa förut. Pardon my French.
Just det.
Utan Tarasenko är där och Patrick Kane har ju skrivit nytt kontrakt, ettårskontrakt. Framförallt har man ju förlängt med Lucas Raymond, som är väldigt viktigt, men till ett jävla överpris. Och nu ska jag då dra deras första lina, Olsson, så får du säga om du blir skraj, börjar liksom hörntänderna hacka på dig. Vi har då Lucas Raymond, Dylan Larkin och Alex DeBrincat.
Nej, det känns inte jätte... Alltså det pirrar inte till i byxan, det kan jag inte säga.
Det finns ju lite bättre första linjer i övriga lag vi ska komma in på här om en liten stund.
Definitivt.
Och med tanke på att det är toppen och bredden är inte sylvass den heller. De är bättre nu än för ett par år sedan, absolut. Men det är lite så här, de har tappat...
Men Dylan Larkin tycker jag, han börjar bli gammal liksom. Det känns... Och mycket skador och skit också. Det känns... Några liksom av de är bra spelarna i Detroit Red Wings. Så samma sak med Patrick Kane också. Det känns liksom som att deras bäst före datum har passerat. Och det känns som att Detroit Red Wings möjligheter för att ta sig någon vart har också passerat.
Ja.
De måste gå tillbaka, göra om, göra rätt och bygga saker kring de unga spelarna som de har. Exempelvis Lucas Raymond.
Och det är det som är grejen med det här laget, att du är inne på en bra sak där, att många av de här kommer ju inte spela 82 matcher. Säg att Kane spelar 40, säg att Larkin spelar 60, och då blir det så här, då måste du kasta om massvis med i liner och sådär. Det kommer bli, de kommer inte få det flowet som de behöver. Sen har man tappat David Perron, som var en ganska viktig spelare i fjol. Man har tappat Jake Wallman, som kanske var deras bästa back. Morris Seider är deras bästa back, men ja, mark my words, de har tappat för mycket och de är för gamla och skadebenägna. Nej, sorry Detroit. Däremot, nu kommer min rensare här. Buffalo Sabres går till slutspel, och då säger alla:
oj,
vad säger du Sheriffen Larsson, har du druckit whisky? Nej, inte sen NFL-matcherna senast, kan jag lova. ett av ligans mest intressanta lag, massvis med ung talang. Tage Thompson, JJ Peterka, Rasmus Dahlin, Owen Power, Alex Tack med flera. Divan Leva i mål, som var katastrof förra året, men har liksom en jävla hög nivå. Kommer säkert vinna en Vessina, ligans bästa målvakt, innan karriären är över. Det som har hänt i stora drag i Buffalo är att man har gjort sig av med liksom oönskat dödkött. Jeff Skinner, bye bye. Semyus Girgensons, bye bye. Viktor Olofsson. Och då finns det vissa, han heter faktiskt Golofsson. Ja, vad gjorde han? Ett mål typ i fjol. Han är dålig. Så det som har hänt är att de är borta. Och de här som jag nämnde tidigare, de kommer då ett steg upp i hierarkin. Och när då spelare som JJ Peterka till exempel, tysken som är för jävla rolig att titta på, när han, Tage Thompson och Alex Tuck får ta de här minuterna som kanske Jeff Skinner tog förra året, det kommer göra att Buffalo blir ett mycket bättre lag. Och jag älskar ju det här, den här ungdomliga entusiasmen som finns i det här laget, att det är liksom alla spelare är typ i samma ålder, så att det här blir verkligen ett så här, vi ska vinna, ja, vi ska inte vinna i år, det kommer de inte göra. Buffalo vinner inte Stanley Cup, då färger jag också håret rött. Men alltså då, just det här när du har en grupp i rätt ålder som, jag tror att det skapar en jävla fin harmoni i laget, att man umgås liksom, man umgås även hela laget, så att jag tror att det liksom blir en liksom bra gruppdynamik, och det tror jag faktiskt kommer göra Buffalo gott, att de här gamla gubbarna är borta, så att Buffalo är min rensare, de går till slutspel.
Sjukt, men är de femma eller är de fyra, sheriffen? För du har inte nämnt någon som hamnar femma.
Nej, de kommer femma. För den andra...
Ja, de kommer femma.
Ja. Så att Olsson får inga slutspelslag på wildcard från sin. Ja, men fyra blir Boston. Det de har gjort, de har ju behållit de viktigaste, alltså Pasternak, Marchand, vad heter han, checken då? Thomas heter han inte. Pavel Saka. Och fått in Elias Lindholm som kommer fylla en väldigt viktig roll som andra center, tror jag. Så att topp 6 ser ganska bra ut. Jävla bra backbesättning. Målvaktssidan är lite svajig för att Ullmark är borta, som jag sa, gått till Ottawa. Och de är mil ifrån att komma överens med Jeremy Swayman, som är ohotad detta nu när Ullmark är borta. Han vill ha 8 miljoner ish per säsong. Boston säger att du får 3. Så vi får se hur det här går, för hans kontrakt går ut efter året. Men ja, vad händer med fötter? De kommer vara bra, eller de kommer vara skapliga i år, tror jag.
Alltså de har ju för bra trupp egentligen för att bli liksom kattpiss av det. Alltså att de ska missa slutspel och så. Men jag tror definitivt att det är alltså ett sämre lag i år än vad det var förra året. För då hade de ändå liksom också möjligheten att luta sig tillbaka på Ullmark en match och sen köra Swayman 2 matcher exempelvis.
Jaja.
Så att de liksom inte pumpar ut ena keepen heller. För att även fast man tänker, vad fan, han står bara i mål liksom. Det är sån jävla spänning i den där kassen att stå där. Och jag menar, därav så är det ju väldigt passande som de hade förra året, just med 2 stycken riktigt bra keepers ändå.
Ja, 100%.
Nu har de inte den möjligheten. Det kommer bli sämre. Så är det.
Garanterat. Ett annat lag som kommer bli sämre, men som har fortfarande ett powerplay som är utav denna jävla värld, det är Tampa Bay Lightning. Alltså man har tappat klubbikonen Steven Stamkos, drog till Nashville, och det ledde ju till att Victor Hedman nu blev kapten. Grattis till det, Big Head. Sergachev, han var väl tänkt som liksom Hedmans tronarvinge, men han är borta han också. Utah tog honom, så det är ett lite tunnare Tampa i år, men spetsen är fortfarande rugga. Så Kucherov, Point, Hedman, och sen har man tagit in Jay Gensel, som var i Carolina i slutet av förra året, mest känd från sin tid i Pittsburgh. Så att jag tror så här, Tampa Bay kommer vara med i matcherna. De är ganska jobbiga att möta. Många som är duktiga på grillerna och så. Mm. Sen har de alltså ett powerplay som är helt sinnessjukt. Jag tror det kommer bli en rokad där. Att Braden Point kommer gå ut på Steven Stamkos position. Skjuta direkt skott. Bam. Sen kommer typ Jake Gensel ta då Points position framför mål. Och göra det ganska bra. Så att de kommer ösa i powerplay. Och sen en annan positiv grej för Tampa. Även om jag inte vill säga något positivt om det här laget. Det är ju min nemesis numero uno. Det är att deras man i, ja, det här blir en Florida-referens, han kallas ju The Big Cat, Andrei Vasilevskiy. Han inledde ju skadad förra året, men hel från början. Och det, även det är ett stort plus hos Tampa Bay, som blir trea i divisionen. Men storebror är alltid störst, ja, eller du får säga något först.
Ja,
också.
Så är det. Nej, men alltså jag gillar, alltså Tampa Bay, alltså även fast de har tappat många bra spelare och framförallt liksom spelare som man någonstans associerar väldigt mycket med just Tampa Bay, så känns det fortfarande som att de har för mycket bra kvar för att helt liksom falla. Jag tror att de har några år kvar liksom av ett potentiellt fönster för att kunna vinna en Stanley Cup, men sen kommer det gå ut för, tror jag.
Helt enig.
För det är Tampa Bay Lightning-laget, helt klart.
Men som sagt, storebror är alltid störst och den nya storebroden i The Sunshine State är mitt Florida Panthers, fjolårets Stanley Cup-mästare. De har ju behållit de viktigaste pusselbitarna. Det var ju framförallt viktigt att krita nytt med Gustav Forsling. Det gjorde man tidigt under fjolåret. Och nu under sommaren så kritar man nytt med vår vän Sam Reinhardt som bara öste in poäng. Bennett är kvar, Kachak är kvar, Barkov är kvar. Den enda vi har tappat från topp 6, det är Tarasenko som var en rental. Han kom in och vann Stanley Cup, så att det var ganska väntat att han skulle vara borta. Men man har också tappat Oliver Ekman Larsson, Kevin Stenlund, Ryan Lomberg, Nick Cousins. Alla de kommer vara saknade. Istället är det bröderna Bokvist, Adam och Jesper som har kommit in, AJ Greer och Thomas Norsek. Och det här är ju så här, ja, de är habila, de gör jobbet liksom. Jag skulle säga att det vi har tappat är lite bättre än det vi har fått in. Men samtidigt så är det så här, ja, vad heter han ens i förnamn? Samorski heter han i alla fall i efternamn. En som har varit jätteduktig i AHL och fick chansen tidigt förra året, tog den inte. Kommer få ny chans i år, kommer förmodligen ta den. Så att topp 6 kommer ändå se bra ut. Jag tror ändå att så här, det finns stabilitet i Kulikov, Mikkola och sådär. Nu nämnde jag en som vi tappade också som jag glömde, Brandon Montour ska nämnas också. Men han var liksom inte den pusselbiten som han var för 2 år sedan under fjolåret, utan såhär, skitsamma. Det var fan rätt att behålla Forsling. Jag skulle vilja haft kvar Ekman Larsson, men nej, det ser okej ut. Jag tycker liksom målvaktssidan känns jättebra. Nu blir det ju lite konkurrenssituation också, vad som händer bakom självskriven ettan Sergej Bobrovsky. Blir det Spencer Knight som kommer tillbaka efter att ha varit på rehab, förmodligen på grund av att han har dragit lite pulver, eller kommer det bli nygamle målvakten som var en publikfavorit, Chris Drieger, men han har ju varit mycket skadad de senaste åren, så jag tror att det blir nog Spencer Knight ändå som blir andre slips. Och ja, det de känns ramstarka, det gör de. Men,
ja, men det är ett starkt Florida Panthers som fortfarande, liksom, precis som du är inne på, behållit många av de tongivande spelarna, tappat vissa. Men samtidigt så känns det som hungern, även fast de nu gick och vann hela skiten, så känns det som att hungern fortfarande finns där. Och det är fan någonting de här spelarna, alltså, känns farliga när de har. Alltså, jag menar, Kachak exempelvis känns livsfarlig liksom hela tiden. Och så länge liksom de någonstans kan få till ett hyfsat spel som de hade under fjolåret, så finns det en jättechans att de tar sig långt in i slutspelet i år igen.
Absolut. Och nu har man lärt sig vinna också. Det är en viktig grej i dagens NHL, att du måste liksom få in dig i väggarna. Det ser man ju, ja, det ser man på svensk hockey också, där det är ganska jämnt mellan många lag. Men vissa har liksom etablerat en vinnarkultur. Växjö, Färjestad, Skellefteå, de är alltid med där uppe. Så att, det gäller att ta sig in där i vinnarhörnet. Och det har de gjort, katterna.
Mm-hmm.
Men jag tror att Toronto vinner divisionen. Och anledningen stavas, ja, Craig Berube. Craig Berube är nya headcoachen. Och nu är inte det någon liksom så här messias. Men jag tror att han kommer få de här lite för bekväma stjärnorna att jobba. För tittar du på liksom vad de har offensivt, så här är det liksom Matthews, Nyllet, alltså William Nylander, Marner, Tavares, och så har man gjort en ganska intressant acquisition här under sommaren, att man har tagit in en gammal skyttekung, Max Pacioretty, som gjorde många, många år i Montreal, där han framförallt var både kapten och var deras överlägset bästa spelare. Han är gammal nu som fan, men jag tror ändå en så här, gå in i powerplay, gör lite kassar, och jag tror att det kommer funka rätt bra. Och nu när man har en mer kravställande coach, så tror jag liksom Toronto kommer vara ett jobbigare lag att möta, och det kommer göra att alltså att man vinner Atlantic Division, för att där det blir liksom så här, jag vet inte hur man ska förklara, men och bygga upp en vinnarkultur för ett lag som Toronto, så kan det vara en bra boost att så här, vi vann, för det får man inte säga eller höra ofta när det gäller Toronto, vi vann någonting. Nu får de vinna Atlantic Division, bara det kommer liksom vara, även om de åker i första omgången, så kommer det vara.
Jag tror inte de gör det, sheriffen. Jag tror inte de åker i första omgången i år, utan jag tror fan Toronto, inte att de kommer vinna Stanley Cup, det tror jag inte. Men precis som du är inne på, jag tror att någonstans mentaliteten kommer gå från att vara lite i finrummet Det vill säga liksom att stjärnorna någonstans inte kanske tar ut sig helt och hållet i alla matcher, är lite mer som divor inom fotbollstermer då, än vad man kanske ser i andra lag, som exempelvis Florida Panthers, där skitsamma om liksom armen hänger av liksom på en sena, jag kör matchen ändå liksom. Den mentaliteten finns inte i Toronto, utan de måste någonstans komma tillbaka till arbetarkulturen liksom. Se sig lite som lillebrorsorna och inte se sig som storebror, för att det har de inte varit på många år liksom.
Nej.
Och sen har jag tror att
jag ska bara
det skiftet är bra.
Ja, sen har man ju fått in Oliver Ekman Larsson också, på tal om det här med vinnarkultur. Han lärde sig vinna nu med Florida. Han var väldigt duktig när han liksom ändrade sitt spel till att bli en lite mer fysisk back och inte den här offensiva som han var under åren i Arizona. Så tror jag också att det kan vara en sån här spelare som kan komma in och smitta de andra, på smitta som är positivt då, att man liksom så här, amen, istället för att åka och peta där, ta kroppen liksom, att han har lärt sig vinna, han kommer sprida det som är pesten på 1600-talet. Det kommer bli bra.
Ja, men fan, han är från Tingsryd, det är klart att han är liksom van vid att knuffa på en jävla kossa liksom, ungefär. Så det är klart att den mentaliteten kommer gynna liksom spelare som William Nylander, som är uppvuxen med i stort sett silversked liksom. Det blir lite annat då. Så jag tror också att Toronto har en stor chans i år, men inte till att vinna hela skiten, det vill säga. Men med det sagt, Sheriffen, du hade ingen ifrån den här divisionen till att vinna Stanley Cup i alla fall.
Nej, jag tror på ett lag i din, men det kan jag ta efter du har gått igenom.
Ja, vi får väl se om det faktiskt kommer stämma överens med vad du tycker om den här divisionen också. Men jag kan dra hur divisionen slutade förra året. Shoot. Om vi börjar nerifrån. Så var det ju Columbus Blue Jackets. Jag kommer försöka vara lite snäll mot dem med tanke på vad de har fått gått igenom med Johnny Gaudreau där. Men de hamnade sist förra året. New Jersey Devils, ett lag som ändå har liksom haft mycket hype omkring sig, lyckades inte leverera i år, eller förra året, på grund av egentligen samma problem som alltid. Skador och ingen keeper. Men vi kommer komma in på det lite snart. Sen Philadelphia Flyers, Pittsburgh Penguins, Washington Capitals och New York Islanders var de sex första lagen, och sen har vi såklart Carolina Hurricanes och New York Rangers som då också vann hela ordinarie säsong, det vill säga bästa
poänglaget. President's Trophy New York Rangers, 114 pinnar.
Precis. Och inte långt därifrån var ju just ditt lag, Sheriffen, Florida Panthers, 110 pinnar hade ju de. Men ska man kika då på hur Metropolitan Division kommer att sluta i år, så tror jag faktiskt att Columbus Blue Jackets, alltså trots att de kommer spela för Johnny Gaudreau, så kommer det inte gå hela vägen. Alltså, det är för mycket grejer som saknas i det här laget för att det ska bli någon vidare framgång här och nu åtminstone. Caden Lindstrom, som är deras första round pick, kommer kunna vara intressant att se, men jag tror att de kommer ungefär som Anaheim Ducks gjorde med vad heter han nu?
Leo Karlsson,
så tror jag att Caden Lindstrom kommer också ha en roll som inte kommer vara varenda match. Jag tror att de kommer försöka isa honom in i spelet istället. Med tanke också på att de vet att de inte kommer gå för att vinna en Stanley Cup. De vet att de inte har en chans att ta sig till slutspelet. Varför pumpa ut liksom en rookie som också har ganska stor potential? Men trots som sagt att de spelar för Johnny Gaudreau och har liksom mycket hjärta i spelet kommer de ha i år, så tror jag att det blir en sista placering för just Columbus Blue Jackets. Jag tror också att de kommer vara ett av lagen som är med och kämpar om att vara det sämsta laget NHL recordmässigt i hela ligan,
ja,
tillsammans med San Jose Sharks
och Montreal faktiskt. Canadiens.
Ja, men Canadiens tror jag kommer hamna trea där, utan jag tror att det står mellan Blue Jackets och Sharks faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Kikar man på dem som jag tror kommer komma näst sist, så säger jag New York Islanders faktiskt. Islanders av någon anledning är faktiskt ett lag som jag gillar att kolla på. Jag vet inte riktigt varför, men jag tycker om många av deras spelare. De är inte de skickligaste och de får inga stora rubriker kring sig eller en massa highlight reels på sociala medier. Men jag tycker att spelare som exempelvis Brock Nelson, Anders Lee, Horvath Sorokin, med
Matt Barzal.
Fler. Ja, men det är ett lite så här arbetarklasslag, och det ska de också vara nu när de, alltså med tanke ändå spelar liksom i vad heter det, Rhode Island heter det väl. Ja, det, så känns det som att
Belmont Park.
Belmont Park, precis. Så känns det ändå som att det passar dem. Som sagt, de är roliga att kolla på, men lite som liksom NHLs svar på Hammarby. De ska liksom inte vinna allt, utan de hade en bra säsong under fjolåret med en trip till slutspelet, men jag tror tyvärr att Islanders någonstans kommer backa lite. De har blivit av med några spelare som har gått till lite andra lag, som jag kommer komma in på om en liten stund här. Men som sagt, Islanders tror jag kommer komma näst sist. Och de som kommer tredje sist då, kikar jag på Flyers, Philadelphia då. Inte fyskam förra året, alltså de var sjukt nära på att ta sitt slutspel, och det känns som att de lika gärna hade kunnat vara på gränsen till det även i år. Och jag tycker att de har signat några bra spelare, eller framförallt re-signat några bra spelare. Men det jag tror att de faller lite kort på är att under free agency, det vill säga, så var de egentligen motsatsen till Nashville Predators, som gjorde knappt någonting egentligen för att göra sin trupp bättre. Och då någonstans tycker jag att de ändå hade lite tur förra året, lite medvind, att de ändå lyckades hålla i så pass länge som de gjorde och faktiskt ha en potentiell chans till att gå till slutspelet. Så jag tror att det kommer inte bli kattpiss i år, men jag tror inte direkt att det kommer bli liksom någon succé, utan lite mellanmjölk. Så jag ser Flyers som tredje sist i den här divisionen.
Mm. Jag ska flika in en grej bara om de här två lagen, eller det ska jag säga som hela divisionen. Det är en äckligt jämn division. Det finns väl någon enstaka topp, men annars är det ett så här mittenskikt som är väldigt ovisst. Men någonting som ska sägas om Flyers, anledningen att de inte har gjort så mycket, det är för att de har en ganska ung kärna som faktiskt John Tortorella har fått att fungera. Så jag tror att de vill liksom satsa på det de redan har och försöka ta steget in i slutspelet. Och Islanders vill jag flika in två grejer. Man har värvat The Duke, Anthony Duclair, och man har kanske ligans bästa målvaktstandem, vilket är också ganska viktigt. Man har Varlamov och Sorokin, så att där har de sin styrka, och jävligt bra backa med bland annat Noah Dobson. Men jag säger inte att jag har rätt, jag säger att det är jämnt, så att jag gillar ändå att du sticker ut dubbelhakan här, Olsson.
Ja, men det är en jämn division, precis som du är inne på. Det ser vi liksom hur den slutade förra året också. Alltså jag menar, tre lag som ändå låg i liksom 80-poängsskiktet och missade då slutspel. Och ett av lagen som kom med i slutspelet var 91 poäng versus då 88 med Pittsburgh Penguins. Så jag menar att det är tight, det är ingen snack om saken. Och som sagt, både Flyers, Penguins och Capitals i slutskedet kämpade verkligen om den här sista slutspelsplatsen. Mm. Tillsammans lite med Islanders också. Och det är väl där någonstans jag tror att lite medvinden som vissa av de här lagen kanske hade de här sista matcherna kommer inte finnas med om riktigt. Medan andra lag tror jag kommer ha en bra mycket bättre framgång också. Så jag tror att det här mellanskiktet som vi såg förra året kanske kommer vara lite bredare mellan toppen och botten, det vill säga.
Mm.
Kikar vi på dem som kommer komma fyra i divisionen, så tror jag att det blir Pittsburgh Penguins. Alltså det är ett Penguins som alltid har skyhöga förväntningar på sig. Femma, sorry. Gick händelserna i förväg. Fjärde sist, det vill säga. Det var ju det jag skulle vara såklart inne på. Men ja, femma blir de. Pittsburgh Penguins. Som sagt, skyhöga förväntningar på sig hela tiden med tanke på att de har haft så mycket framgång under så lång tid. Men nu så känns det ju som att, till skillnad lite från Flyers, så är det ju liksom att de bästa spelarna dels har gått vidare, såklart som vi såg förra året, och det är egentligen bara Sidney Crosby kvar.
Ja.
Men också så har ju liksom, det känns som att den yngre talangen har inte riktigt kommit på plats, men trots det så känner jag liksom att några deringar som de gjort, exempelvis Sebastian Aho, inte för att förknippas med Hurricane Sebastian Aho utan den tidigare Islander-spelaren, känns som ett bra nyförvärv. Sen en spelare som jag inte kan uttala efternamnet på, med Matt Grzelczyk, tror jag han heter. Grzelczyk, tack så mycket sheriffen, fan vad värdelöst det där var. Kevin Hayes också känns som två bra pusselbitar som de också ytterligare adderat. Så även fast de kanske inte har lyckats jättebra med den unga talangen, så har de ändå plockat in lite spelare för att kännas bättre än vad de var under fjolåret. Men som sagt, anfallet med Sidney Crosby känns lite som att ålderdomshemmet är närmare än högstadiet just nu. Och lite med det så tror jag att förväntningarna från fansen kommer att någonstans gå i kras, för att precis som du var inne på, jag tror att fler lag i den här divisionen missar slutspelet än i din division. Alltså att det är bara tre stycken som tar sig dit.
Mm.
Så Penguins inte med i år heller.
Ja, det låter bra. Och ni som sitter och skriker, Olsson, du glömde Malkin. Nej, Malkin är slut. Så, över till Olsson.
Ja, han är fan slut. Nej, men som sagt, alltså, det känns som att mycket det som var Penguins tidigare har lite blivit för gammalt för att fortfarande hänga med i en väldigt snabb liga. Liksom. Den skiftar sig ganska fort, liksom, ja. Vilka lag som är bra och inte. Washington Capitals, alltså kanske det laget som har gjort riktigt bra nyförvärv under, alltså för, off-season skulle jag säga, för att göra den här truppen betydligt mycket starkare. Alltså Logan Thompson som keeper kanske inte liksom den absolut starkaste, men fortfarande liksom kan vara stabil i sina omgångar.
Absolut.
Pierre-Luc Dubois, Luke Phillip, Taylor Radish och med flera, det vill säga, är ju spelare som numera i år kommer få, som vi kommer få se i Capitals jerseys. Och som sagt, lite så känner jag väl efter kanske Nashville Predators att det här är det laget som har försökt förbättra sig absolut mest under off-season. Och sen är det ju mycket liksom, mycket beror ju på, och framförallt det såg vi förra året också, hur deras gigant i ryss egentligen levererar, alltså Ovechkin. Men jag tycker samtidigt att vi också fick se ett lag som kunde vinna matcher, sätta hård press och vara egentligen att räkna med även utan honom och utan stora matcher från hans sida. Så med de här adderingarna så hoppas jag att den lite det vi såg förra året fortsätter med Washington Capitals. Men jag tror, som vi var inne på, att det är en division där det bara blir tre lag som går till slutspel. Så jag tror att de tyvärr missar den chansen i år. Men det finns ändå lite hopp för Washington Capitals framöver.
Ja, jag håller med dig. Sen är det ju Ovechkin
är borta.
Sen är grejen så här med Ovechkin också. Det är väl, är det 42 eller 45 mål kvar till Gretzkys rekord. Och det räknas ju bara när du gör mål under ordinarie säsong. Så att jag tror att så länge han slår det här målrekordet så är det en lyckad säsong för Washington, även om de skulle sluta sist i den här divisionen. Och nu kommer man att göra som så att det blir nog liksom nästan hela lagets task den här säsongen, att servera Ovechkin passningar i powerplay så att han får skjuta in, slå rekordet, lägga grillorna på hyllan, och sen börjar vi bygga om på riktigt. För redan förra året, precis som du är inne på, att då var det ju så här, vad ska man säga, det var inte på pappret ett så bra lag, men väldigt många av de här no-name-spelarna som ändå fick ta, alltså, ganska stora roller och spela en andra kedja, de är liksom varma i kläderna nu. Sen har man tagit in bra komplementspelare, så att jag tror du är rätt på pucken. Jag tror också att Washington är bättre än vad många tror och kommer vara där och nosa runt slutspelsträcket.
Ja, men det jag skulle säga Washington behöver, liksom, när Ovechkin har slagit sitt rekord, går i pension, så tror jag liksom att de behöver en stor värvning. En spelare som exempelvis Jack Eichel-nivå. Liksom. Ja. Det behöver inte vara den som gör mest mål, men det behöver vara någon som är med i spelet hela tiden och kan göra skillnad. Och då tror jag att det är ett Washington Capital som kan gå riktigt långt återigen.
Mm.
Men tills de liksom har kommit till att Ovechkin har slagit sitt rekord, han har gått i pension och har den cap-spacen, så tror jag att det kommer dröja lite liksom innan vi får se det från Capitals sida. Kikar man de som kommer trea i divisionen då, som kommer med i slutspelet, jag ser Carolina Hurricanes kommer trea. De må ha tappat Jake Unsel och även Pesch som gick till tidigare än Pesci som gick till Devils då, skulle jag säga. Och de har tappat några andra spelare också, men de har också adderat en mängd spelare. Kanske inga direkt som skriker framgång, men jag tycker att det ändå är en trupp som finns i Hurricane som osar bra lagbygge. De har en liksom solklar stjärna i Sebastian Aho, och lite som jag var inne på med liksom Jack Eichel-nivån. Liksom. Han behöver inte ha de liksom absolut bästa matcherna där han gör alla målen. Men så länge han är med och fördelar bra spel, så känns det som att det ger framgång för det här Carolina Hurricanes-laget. Och jag tror att det är ett Carolina Hurricanes-lag som kommer finnas med i toppen i den här divisionen många år framöver. Men de saknar lite just nu det här stora djupet, det här stora, den stora truppen som kanske behövs i dagens NHL. just för att vinna en NHL? De, eller de, är liksom,
de är liksom byggda med andra och tredje kedjespelare hela laget. Det känns som ett, så här, ett bra lag, men inte ett, alltså ett riktigt topplag. De saknar lite för mycket. Det är lite för mycket ganska bra, för att hårdra det.
Ja, men jag håller med. Alltså, tillräckligt bra skulle jag säga att de är. De är tillräckligt bra för att ta sig till slutspel. De är tillräckligt bra för att vinna en omgång i slutspelet. Men de är inte tillräckligt bra för att vinna hela skiten. Nej. Just nu i alla fall.
Nej, jag håller med.
Så Hurricanes 3. Kikar vi sen på de som kommer tvåa. Jag säger New Jersey Devils faktiskt här. Och då vet du ju redan vilka som kommer komma etta enligt mig åtminstone. Men pusselbiten som de har saknat är ju äntligen på plats. Alltså, de har fått en keeper i Jakob Markström som är det de verkligen behövt. Och sen är ju någonstans förhoppningen för New Jersey Devils att alltså, det ska vara mindre skador. Alltså, jag menar, den hypen som de klev in med förra året var ju liksom kring de här stjärnspelarna som exempelvis Hughes-bröderna, Bratt, Mercer med flera. Och de har ju liksom alla de kvar fortfarande i laget. De har några schyssta adderingar också. Dylan exempelvis och han som jag precis feluttalade, Pesci, tack sheriffen. Som ska hjälpa till där i försvaret framför Markström. Så känns det som att mycket liksom talar för att det ska bli en stor framgång för New Jersey Devils. Men jag vågar inte ropa hej. Alltså jag menar, de kom näst sist i divisionen förra året. Att ändå ta sig hela vägen till att vända det till att komma först i divisionen, det tror jag är nästan steget för mycket. Och samtidigt så tycker jag, med det laget som jag kommer komma in på snart, har behållit liksom allting som gjorde dem bra förra året, så tror jag att det kan bli tufft att vinna den här divisionen mot New York Rangers. Så jag tror att New Jersey Devils blir tvåa, New York Rangers då tror jag på första platsen, precis som förra året, men samtidigt inte samma typ av säsong som de hade förra året. För Rangers, jag tycker att de är jävligt heta. De har behållit mycket av de tongivande namnen. Och framförallt det jag tycker de visade lite i slutspelet var en väldigt bra bredd i truppen. Som man kanske inte såg under hela säsongen, men det känns som att spelare kom fram bättre i slutspelet än vad de hade gjort under ordinarie säsong. Och det tycker jag talar mycket för en potentiellt sett framgångssaga i år istället. Så även fast de kanske inte vinner poängligan för själva ordinarie säsong, så tror jag ändå att de kommer vinna sin division, de kommer gå långt i slutspelet, och de var liksom två vinster ifrån att ta sitt Stanley Cup förra året. Jag tror att det finns en stor chans att vi får se New York Rangers mot Dallas Stars i Stanley Cup nästa år. Och nej, som sagt, jag gillar Rangers bara.
Ja, det gör jag också. Och det man ska säga om Rangers, jag nämnde att Islanders hade bästa målvaktsparet. Rangers har ju bästa målvakten. Alltså ja, Storken, absolut. Eller Shestorken som han heter. Det är ju, där har du liksom en garant att du vinner 50 matcher på en säsong bara tack vare honom.
Ja, verkligen.
Sen har man liksom,
jag tycker spelare som typ Trocheck och sådana kom verkligen fram i slutspelet på ett helt annat sätt. Och jag hoppas de behåller Matt Rempe också, för att han är ju liksom en fanfavorit även, och sen gjorde han liksom första målet för slutspelet också, ja, för New York Rangers. Så det känns som att finns han kvar, så finns liksom den här hungen där också, för att det kändes som att han alltid kom in med en sjuk jävla hunger. Men sen det känns som att det någonstans är dags för Rangers att ta sig till Stanley Cup-finalen. Det känns som att saker finns på plats för att de ska lyckas med det. Det är ett tillräckligt, alltså, rutinerat lag, samtidigt som det är ganska ungt också, att lyckas. Så jag tror mycket på Rangers i år.
Ja, du ska få min reflektion på den här divisionen, Olsson. Först får du en applåd, ja, för jag tyckte det var bra tippat, framförallt i toppen. Jag tror också Rangers vinner, jag tror Devils blir två, jag tror Hurricanes blir trea. Sen tror jag däremot att Islanders blir fyra. Jag tror att Philadelphia blir femma, Pittsburgh sexa, Washington sjua och Columbus sist. Men det jag ska säga om Rangers, det jag tycker talar för dem, det är att de fick igång en väldigt viktig pusselbit under fjolåret, sent under fjolåret, Alexis Lafrenier, som är tidigare gick först av alla i draften. Och sen nämnde du några av de här. Du nämnde Trocheck. Sen har de ju alltså Zibanejad, Panarin, Kreider. Har du liksom den topp sexan, plus att du har ligans bästa målvakt. Du har en ganska bra backsida. Och du har några sådana här Matt Rempe och sådana som kan gå in och gnugga och liksom få igång arenan. Mm. Det gör att du får en ganska bra skjuts i ryggen. Och alltså, de vann 30 matcher, förlorade bara 11 på hemmaplan i fjol. Dessutom är Rangers ett erkänt bra bortalag, så att jag tror du är helt rätt på pucken. Jag tror också att de vinner divisionen. Jag tror faktiskt man kommer göra det med marginal, upp mot 10 poäng. Mm.
Ja, alltså och samtidigt, ja, går vi in på det som du pratade om med Detroit Red Wings, just när du gick igenom deras spelare och hur hett det kändes och hur liksom mycket man darrar med tänderna. Alltså, New Rangers trupp känns alltså ganska liksom från första femman åtminstone till tredje femman som att det finns mycket där. Ja, ja. Och jag menar, det är ett lag du inte vill möta. Det är ett lag, hade de mött Vegas så hade jag inte gått på den matchen och betalat liksom $300 för en matchbiljett, för att jag vet att potentiella chansen att de vinner den matchen Vegas är ganska liten. Utan det är nog Rangers fan som tar hem det liksom. Så nej, det är svårt lag i år, tror jag.
Ja, och sen lärde de ju sig säkert någonting mot Florida i fjol när man torskade i semin där. För alltså, många av de här lagen som har vunnit sista tiden eller gått långt, de har ju fått en liten knäpp på näsan, vilket Florida fick i finalen mot Vegas, Rangers fick mot Florida i fjol, och Dallas fick ju det också i fjol när man torskade mot Edmonton där. Så att det låter som en rimlig final, New York Rangers Dallas Stars. Och ja, det är inte så att jag sätter mig emot, utan vi klubbar det. Rangers Dallas spelar final, ja, i år.
Men
det...
Rangers Dallas, vem vinner av de två då, säger du?
Som läget ser ut nu, Dallas, men det är ju, mycket kan hända. Vi ska ju igenom en trade deadline och allt sånt där också. Men skulle de mötas i en final med dagens trupp så skulle jag säga Dallas.
Jag säger nog fan Rangers ändå. Alltså, jag har egentligen sen slutspelet, sen Stanley Cup-finalen, känt liksom att nästa år blir Dallas år. Men jag vet inte, det fan lutar. Idag känner jag mer för Rangers faktiskt. Så jag säger Rangers vinner den finalen och är Stanley Cup-mästare nästa år.
Ja, vi kan enas, eller om vi ska gissa semifinalerna, att vi tar alla, eller så här, vi tar alla divisionsvinnare, så ska vi se om vi är ense. Jag tror Rangers, Toronto, Dallas, och vilka tror jag vinner den andra västkonferensen, Olsson? Vilka hade jag förra veckan? Nej, det var jag som hade Dallas. Vilka hade du? Edmonton såklart.
Det var du som hade Dallas.
Edmonton.
Ja, nej. Jo, Edmonton hade jag. Edmonton, precis. Men jag ser Edmonton, Dallas, Rangers. Och jag håller inte helt och hållet med om att Toronto kanske vinner. Jag tror att det kommer bli liksom ett annat spel från Torontos sida, men jag tror någonstans att Boston tar det i år, faktiskt tar divisionen.
Ja,
så jag ser Boston i den divisionen.
Och mitt wild card till att eventuellt vinna Stanley Cup, det är Nashville Predators.
Jag tror för mycket nya spelare för att det helt ska lira liksom. Det känns som ett sånt där klassiskt superlagsbygge liksom, eller ett försök till. Och jag gillar inte det. Jag gillar inte de byggena. Jag gillar inte Tampa Bay Buccaneers när de gjorde det i NFL. Men då gick de ändå och vann hela skiten. Så absolut, allting kan funka. Men de har ingen... Steve Stamkos är inte Tom Brady.
Nej, men de har ju Tommy Novak.
Ja, men det är inte Tom Brady heller.
Nej, det är fan bättre.
Jävla skillnad. Nej, så jag menar... Nej. Jag tror inte det. Jag tror inte det. Sorry, Schiffen. Jag vet att du gärna vill se honom igenom hela slutspelet och alla hans dressar och allting när han kommer gåendes.
Ja, Tompa är kung. Mm. Novak alltså,
nej,
inte Brady.
Det är inget.
Men ja. Men ja, vi rundar väl för idag och säger på återhörande om en vecka.
Ja, och då nästa gång, Schiffen, då kommer vi kombinera även spelen, så att vi kommer kombinera lite NHL-spel med, tillsammans med våra NFL-spel.
Jag gillar
det. Så det blir lite mer integrerat. Det blir inte så uppdelat som jag har gjort det nu, utan mer flyt i de båda sporterna.
Ja, sounds good. Och så ska NBA dra igång här inom kort också. Det kör väl inte en lika grundlig genomgång, utan mer, ja men kanske...
Nej, det kommer vi nog inte.
Lite svävande. Mm. Snacka en halvtimme Orlando Magic och 2 minuter om alla andra skitlag.
Ja, det finns fan mycket i NBA också, och framförallt mycket rykten för 2025-säsongen. Som man kanske inte ska gå in på allt för mycket nu, men vi kan ta det sen när det börjar närma sig just NBA-säsongen.
Sounds good. Men du, bra jobbat Olsson, och simma easy, och tack alla ni som har lyssnat ända fram hit. Go Cats, go Finns, och så går vi och lägger oss. Hej på dig.
Hej på dig.